Johannes evangeliums 15 kapitel från vers 9 till och med 17. Och jag ber att vi står upp när vi läser Herrens ord. Så som Fadern har älskat mig har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Amen. Om ni lyder mina bud är ni kvar i min kärlek på samma sätt som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt till er för att min glädje ska vara i er så att er glädje blir fullkomlig. Och detta är mitt bud att ni ska älska varandra på samma sätt som jag har älskat er. Det finns ingen större kärlek än att man offrar sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör det jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, för en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, för jag har låtit er veta allt som jag har hört av min fader. Ni valde inte mig, utan jag har valt ut er till att gå och bära frukt som består. Då ska fadern ge er vad ni än ber om i mitt namn. Detta är vad jag befaller er, att ni ska älska varandra. Herrens ord. Varsågod och sitt. Jag vet inte, du kommer säkert ihåg hur det var att vara ungefär 4 år. Man sprang ut och kompisarna var där ute och man sprang rakt in i sammanhanget och leken. Och så var det dag efter dag. Om de kompisarna inte var ute så var det i mitt fall i alla fall. Då gick man och knackade på dörren. Kalle hemma. Och så fortsatte det dag efter dag. Det var så självklart att man var tillsammans med sina vänner. Det är inbyggt i att vara människa på något sätt. Och så småningom blir man tonåring och några av de där personerna finns kvar, men det är en lite mer utvald skara istället. Inte så lätt att komma in i den gruppen, men man alltså den betyder väldigt 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 mycket, för att då formas mycket av ens personlighet och förståelse av världen och identitet och allt det där är jättebra, jätteviktigt. Och så fortsätter det genom livet. Man blir 18-20, man läser eller gör lumpen eller vad man nu gör, och då får man en ny typ av vänner och det präglar en för resten av livet. Och så blir man vuxen. Och då händer saker. Men allt det här är så självklart, naturligtvis. Många gifter sig. Och det påverkar livet för dem och för dem som inte tillhör den här familjen. Man bygger hus och man jobbar i trädgården och det finns alla möjliga saker. Det är barn och det är hund och det är... det är inte så lätt. För att det är inte bara att gå ut med sina kompisar längre, eller hur? Man har ett ansvar och man har väldigt mycket att göra och det händer saker hela tiden. Och så kommer man till en punkt när man... börja fundera. Ja, man har naturligtvis någon form av socialt liv, men det blir mer och mer och mer begränsat. Och väldigt många människor säger att jag kan inte räkna upp antalet nära vänner på högra handens 5 fingrar. Och vi bor i ett av världens mest individualistiska länder dessutom. Så tänk efter. Du behöver inte säga det eller räcka upp handen. Men bara tänk, hur många vänner har du som när det känns väldigt jobbigt eller när det är någonting som är väldigt, väldigt roligt som du bara måste ringa till och berätta. Ja, nu vet du. Och det är olika. Det är olika för alla människor naturligtvis. Men vänskap, tillhörighet är så viktigt för oss så att det påverkar hela livet. Det är så att Gud har skapat oss och vi kommer att se mer utifrån Bibeln om det här. Men Gud har skapat oss för relation och om vi är ensamma så påverkar det både kropp och själ. Det påverkar blodtryck, det påverkar kortisol i kroppen, det påverkar immunförsvaret och kronisk ensamhet har någon kommit på, någon smart människa, är fysiskt lika farligt som att röka 15 cigaretter om dagen. Så det är bara att välja. Men som sagt, Gud har skapat oss till för tillhörighet. Och vi ska titta på första Moseboks första två kapitel en stund för att lägga en grund för det här. Om du tänker dig världens skapelse, hur ser den ut? De allra flesta har nog sett den här målningen av Michelangelo där Gud är en ensam äldre herre, långt skägg, som pekar med fingret och han skapar Adam och han skapar allt möjligt. Och många frågar, ja, men visst gjorde man det när man var yngre, vad gjorde Gud innan han skapade världen? Det måste ha varit väldigt, väldigt ensamt. Så Gud var ensam så han skapade oss för att ha någon att prata med. Men om du tror så här, då vill jag ge dig en stark rekommendation. Släpp det omedelbart. För när Gud skapar världen, ja, då säger han, låt det bli ljus, låt det bli så. Och låt det bli så. Och Gud sa, och Gud sa, och Gud sa. Och i den hebreiska världen så var Guds ord personifierat. Det är inte bara att Gud sa, utan det här går långt bortom vad vi som västerländska sekulariserade människor kan föreställa oss. Och i Ordspråksbokens 8 kapitel står det om visheten. Jag fanns där när Gud skapade världen. Och jag var hans glädje och fröjd. Och en del översättningar. Och jag fröjdades. Och beskrivningen är där som inte bara att man är glad. Utan det är en dans och det är liv och det är glädje och det är kärlek och det är aktivitet. Och i Jobs bok säger Gud till Jobb, som hade funderat väldigt mycket, var var du när jag skapade världen? Hallå? Och när morgonstjärnorna gladdes och Guds söner jublade av glädje. Så bilden vi får, teologiskt är mycket jag inte förstår i det här. Det förstår jag att jag inte förstår. Men bilden av det här, att det är fullt av liv och fullt av glädje, fullt av dans och fullt av aktivitet när Gud skapar världen. Därför att Gud är inte ensam. Gud är av evighet. Fadern, sonen och den helige ande. Evig gemenskap. Tänk att leva med en verklighet där gemenskap och förståelse. Alla lyfter upp varandra och det är glädje och ordspråksboken dans. Det här är djup teologi. Och det här är mer än vi kan riktigt, riktigt ta till oss. Men det här är bakgrunden till skapelsen. Gud sa, Gud sa, Gud sa. Och så kommer vi till när Gud skapar människan. Då händer någonting i texten. Och Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild. Det finns inte ett millimeters utrymme för ensamhet, för överdriven individualism, det som har präglat vår kultur så länge. Låt oss göra människor till vår avbild. Och tänk dig det här. Alltså Gud har tydligen på något sätt som är bortom vad vi brukar förstå och tänka. Han har skapat nästan alltid. Universum är fullt av liv. Jag ler med lite glad förtjusning. Jag ser hur man inom astronomin försöker hitta liv utanför jorden. Och då föreställer man sig att om det finns liv utanför jorden så är det ungefär som vi. Och det kanske är det stora misstaget. Alltså det finns massor av liv i universum. Och Gud har skapat det. De kallas änglar. Och det är en beskrivning på en mängd olika sorts varelser. Vi är inte skapade för att vara ensamma. Och vi är inte avsedda att vara ensamma. Det blir kaos om vi är ensamma. Så Gud skapade människan till sin avbild. Och så satte han Adam i Edens lustgård. Det är väldigt spännande att läsa de här texterna i första Mosebok. Så Gud skapade människan. Och människan, ordet för människan är Adam, betyder människa. Bland annat. Så här står det om den plats där Gud satte Adam. Herren Gud lät vackra träd av alla slag växa i trädgården. Och de gav dem de mest utsökta frukt. Inom parentes, och han behövde inte jobba för det. Vilken trädgård. Mitt i trädgården planterade han livets träd och kunskapens träd, det som ger kunskap om gott och ont. Och en flod rann upp i Eden. Den bevattnade trädgården och delade sig sedan i fyra floder. Den första heter Pishon och den flyter runt hela Havilas land, och där finns det guld. Och det landets guld är gott, och där finns det också harts och onyxsten. Och den andra floden kallas Gichon och flyter omkring hela landet Kush. Och den tredje floden heter Tigris och flyter öst om Assyrien. Och den fjärde floden är Eufrat. Och Herren Gud satte mannen i Edens trädgård för att bruka och vårda den. Och Herren Gud gav mannen denna befallning. Du får äta av vilket träd som helst i trädgården, utom av det träd som ger kunskap om gott och ont. Den dag du äter av det kommer du sannolikt att dö, för det trädet var inte avsett för mänsklig konsumtion. Men tänk dig Adam i den här situationen. Allt finns där. Där finns frukt. Och där finns skönhet. Och där finns vatten. Och där finns guld. Och det Det är fullt av liv. Och längre fram i texten ser vi att Gud gav Adam med uppgift att ge namn åt alla djur. Så han hade auktoritet över alla djur. Om man hade en hund så lydde den. Man tycker det här måste vara den mest fantastiska tillvaro. Där finns Gud. Där finns en perfekt skapelse. Det är det här vi drömmer om. Vi drömmer om det perfekta, underbara livet. Men så står det att Gud sa, det är inte bra. Alltså Gud som har skapat allting tittar på Adam och säger, det är inte bra. Och vi märker så småningom, om vi tittar på texten noggrant, att orsaken till att Gud gav Adam, en av orsakerna till att Gud gav Adam alla de här uppgifterna, det här fantastiskt vackra, det är att han själv skulle upptäcka. Nej, det är någonting som saknas. Mitt i det här fantastiska, underbara är det någonting som saknas. Reflektera över det här. Vi talar om vänskap och behovet vi har av andra medmänniskor. Det finns en frestelse som man har, synnerhet om man har en viss personlighet, att säga, jag har inga vänner, men jag har Jesus. Vet du? Det är faktiskt villfarelse. För Adam lever i Edens lustgård, det är innan fallet. Allting är perfekt, allt finns i överflöd och han är fri att upptäcka, han är fri att regera, han är fri att agera och handla. Och Gud finns där, han kommunicerar med Gud. Men det är inte tillräckligt, det är inte bra, säger Gud. Och därför skapar Gud Eva, som är ett. Adam inser att här är en som stämmer med vem jag är. Och den svenska översättning som jag har tittat på inför predikan säger, Adam tittar på Eva och säger, äntligen. Och resten av det texten är, alltså de orden är i poetisk form. Det är som det bubblar ur Adam, äntligen jag hittat. Och det börjar så här. Så tänk dig, det här är bilden nu. Gud har skapat världen. Gud är Fadern, Sonen och den helige Ande. Och det finns myriader och myriader och myriader änglar. Och det finns någon form av kommunikation mellan den andliga världen och den här fysiska världen som vi befinner oss i. Allting är nu som det ska vara. Och det är då katastrofen inträffar. Att Adam och Eva vänder sig bort från Gud, lyssnar inte. Det här är så bra, så det här klarar vi själva. Och då öppnas deras ögon för någonting som var helt nytt. Det var skam. Så Adam och Eva gömmer sig för det första för varandra. Och sen hör de hur Gud närmar sig. För att det här är en plats där Gud rör sig. Och då springer de och gömmer sig. Så de gömmer sig på två sätt, för varandra och de gömmer sig för Gud. Och vi vet resten. Inte roligt. Det är katastrof. Det blir inte bara skam, det blir hat och det blir mord och det blir förstörelse. Och det blir ensamhet. Den värsta smärta som finns. Jag hörde Jenny Berggren berätta en gång. Jenny Berggren var solist i en musikgrupp. Ni som är nästan 100 år. Ni kommer ihåg den Ace of Base. Det var en av Sveriges mest framgångsrika musikgrupper någonsin. De hade ett år samma omsättning, ekonomisk omsättning som Volvo i Sverige. Och de vann en Emmy och Jenny var solisten. Hon var i New York och tog emot Emmy-statuetten. Och så berättade hon, sen kom jag till hotellrummet. Jag var ensam. Jag hade ingen att dela det här med. Jag kunde inte ens ringa hem för att min familj låg och sov. Jag kom från den här glamouren, tv, media, tidningar, fotografer. Och sitter ensam på hotellrummet. Jag har aldrig känt mig så ensam någonsin. Alltså vi måste ha människor runt omkring oss. Och nu ska vi flytta vidare. Det här är människans situation. Vi tar ett stort, stort, stort steg framåt i historien. Tusentals år. Så Gud lämnar inte människan. Och han kommer i Jesus Kristus till världen för att ta konsekvenserna av människans synd och uppror och skam och allt det här på sig. Och han gör allt det som människor drömmer om att göra. Att ha en perfekt värld och Guds närvaro och glädje och helande. Och det är alldeles fantastiskt. Så till den grad att vän av ordning blir rasande. Alltså de som vill ha makten och auktoriteten och kontrollen. Så man arresterar honom. Man dömer honom. Man pryglar honom. Och så hänger man honom på ett kors. Naken. Det finns någonting inom oss som säger att det är den yttersta förnedringen. Och soldaterna spelar tärning om den linneskjorta han hade för att skyla sig. Så där hänger han inför hela världen. För att ta vår skuld och ta vår synd, ta vår skam. Allt det här som gör att vi gömmer oss för varandra. Alltså vi vågar inte vara så nära och tillgängliga på ett sunt sätt som vi borde. Och till de här makternas förskräckelse så uppstår han på tredje dagen. Och nu händer någonting intressant. Och det här tror jag är Bibelns nyckel till vänskap. Paulus säger i Galaterbrevet bland annat: ni som har blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Det här är den stora revolutionen i historien. Så det handlar inte längre om att jag inte är perfekt och jag har så mycket att dölja. Skam, skuld, det handlar inte om det. Det är att säga, vi säger istället, ja, jag är den jag är. Jag är inte perfekt. Jag har inte gjort allting som jag borde göra. Det är inte allt jag är stolt över. Och jag får be Gud och människor om förlåtelse ganska regelbundet. Men det här är vem jag är. Jag har iklätt mig Kristus. Sen när vi möter varandra så möter vi människor som är förändrade och som är förnyade. Och som i det här inte bara får en relation till Gud återupprättad, men som får relation till alla de som har iklätt sig Kristus återupprättad som en möjlighet och en inbjudan. Och det här är det fantastiska med att vara kristen. Och det här är vår kallelse. Nu är vi inte bara vuxna. Nu är vi förändrade, förnyade, födda på nytt vuxna. Som är kallade till att nu börja ta ansvar. Och bygga vänskap, bygga relation och bekräfta och bejaka. Och stödja och le. Och vara en grupp människor, och det här är min dröm, som på något sätt återspeglar den här bilden av skapelsen. Glädje. Halleluja. Det är fröjd. Det är rörelse. Det är frihet. Jag hoppas att du kan känna det här i luften. Det här är Gud, det här var hur Gud skapade världen. Så välkommen in i den här världen av gemenskap med Gud och gemenskap med varandra. Låt oss be tillsammans. Herre, tack att du har gjort det här undret. Tack att du både skapade oss till att leva i glädje och frihet och skönhet. Och att du har befriat oss från synden, från skammen, från skulden, från fördärvet. Till att välkomnas in, att vara iklädda Kristus. Och leva med den här verkligheten. Och välkomna andra in i våra liv och ge av oss själva åt andra i glädje och förbön och tacksamhet och bekräftelse. Och vi ber att du ska förstärka den här förståelsen av det stora, fria, eviga, härliga evangeliet. I Jesu namn. Amen.